I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ibland behöver vi sätta gränser för att vi vill för mycket. Andra gånger för att vi måste för mycket. Det här ska vi prata mer om idag. Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vi och våra gäster, oftast i alla fall, är övertygade om att det här med hälsa och lönsamhet, det hör tätt ihop. Men frågan är, hur får man då funka? Det tar vi reda på. Välkomna! Idag ska vi prata om just det här, hur man sätter gränser. Det har precis kommit en ny bok om det här av Åsa Kruse som heter Att sätta gränser för sig själv och andra. Jag är väldigt nyfiken på att prata med henne. Vår partner Skandia, vi var ju med och höll i ett hälsoseminarium för dem. Vi modererade det helt enkelt för några veckor sedan.
Ja.
Och ja, det blev en riktigt bra förmiddag tycker vi, och det verkar många gäster tycka också. Där var bland annat Skandias vd och försäljningschef och pratade om vad de pysslar med. Sen tyckte jag det var kul att höra Winningtemp, ett företag som då mäter. Alltså vi mäter ju ibland kanske så att det står mig upp till öronen. Men de mäter ju inte bara det här med blodtryck och liksom fysiska parametrar, utan också hur organisationen mår. Det tyckte jag var intressant.
Ja, och som komplement till det så kan man ju också mäta hur det fysiska mår. För det hänger ju ihop med det psykiska, och det pratade OneLab om. Och det jag tyckte var intressant var att med Skandias vd framförallt kanske tog den här omvärldsbevakningen och sen trattade ner det till hur Skandia möter upp med sina produkter och det de hjälper sina kunder med. Mm. Så att det fanns liksom en röd tråd i det där.
Mm. Och så har Skandia också räknat fram att det är 57 miljarder kostar sjukskrivningarna per år. Mm. Det är ett helt nytt sånt här Karolinska sjukhusbygge, om vi nu ska prata om det. Men vi fastnar inte i det, va?
Det är så ofantliga siffror. Men det blev i alla fall en förmiddag där man belyste problemen, och sen så belyste vi, eller våra gäster snarare, på scenen hur man kunde lösa det här. Och vi hade ju Anders Hansen med till exempel, som just pratade om sin bok Hjärnstark, eller Hjärnstark, vad den står för, och hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Och just som du bollade över till honom, det här med att om man inte går igång på det hurtiga så kan man ju gå igång på att man får hjärnan att fungera bra, och kan visa också på hur enkelt det är.
Det har faktiskt satt mig att ta trapporna, för jag tänker annars så här, men jag tränar, så det är liksom check i boxen på den. Och då kan jag ibland liksom, jag kan ta hissen. Men efter att ha läst hans bok så tänker jag så här, men herregud, för hjärnan och smartheten så kan det ju aldrig bli nog med trappor på något sätt. Och då känner jag mig väldigt så här glad när jag går i trappor. Det känns lite fånigt, men så här vardagsenkelhet.
Ja, och den bygger ju också Skandias hälsoapp Virgin Pulse på, som Kristina Hagström pratade om under den här förmiddagen. Men det fanns en tydlig röd tråd där, och man kan läsa mer på skandia.se/friskare medarbetare om deras arbete.
Mm. Och som vi sa, det här med att sätta gränser. Vi pratar mycket om det, men det är ändå rätt svårt att faktiskt få det att funka i vardagen. Speciellt när man vill mycket eller känner att man måste mycket. Vi ska prata med dig idag om det, Åsa Kruse. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och jag lyssnade faktiskt på dig tidigare den här veckan, och då pratade du om det som nu är din gamla bok, kan man säga, som handlade om hur man kommer tillbaka till arbetsplatsen efter utbrändhet och utmattningssyndrom. Men idag ska vi alltså prata om hur man försöker inte hamna där överhuvudtaget. Men berätta lite, vem är du och hur jobbar du till vardags?
Jag är psykolog och psykoterapeut och jobbar inom företagshälsovården till vardags. Och har jobbat med stressrelaterad problematik i närmare 17 år. Och sista 10 åren så har jag jobbat inom företagshälsovården. Och där jobbar jag både med individer och med olika typer av uppdrag. Chefstöd och handledningsuppdrag och konflikthantering och lite av varje.
Mm. Det här med att sätta gränser. Nu sa jag alldeles nyss att vi pratar mycket om det. Men jag tänker också att det kan låta som något tråkigt.
Ja, det gör ju ofta det. Jag tror att många känner så spontant att det är tråkigt med gränser, precis som du säger.
Tänker man på barnuppfostran då? Och så här, nej, inte röra lådan.
Allt det här man vill göra men inte får, inte ska. För att det inte är nyttigt kanske, eller av olika skäl. Så visst kan det låta tråkigt, och vara tråkigt ibland också.
Men i din yrkesvardag så stöter ju du förstås på behovet av gränssättning hela tiden. Kan inte du berätta lite hur du tycker att det ser ut just nu ute i verkligheten?
Ja, jag tycker att det är mycket, alltså, det låter konstigt, men just gränslöshet. Gränser flyter ihop. Och det kan ställa till problem på olika sätt. Det blir lite gränslöst när arbete och fritid flyter in i varandra och man inte skiljer det ena från det andra. Och man gör det privata offentligt och så vidare. Det är också en typ av gränslöshet.
Nu låter det som att du pratar om sociala medier
till
här.
Exempel. Ja.
Men finns det fler exempel på gränslöshet eller gränsuppluckring som har letat sig in i vår vardag?
Ja, fler exempel. Jag tänker just på det här som ni själva tog upp alldeles nyss med Anders Hansers bok Hjärnstark, med hur vi är ständigt digitaliserade och att vi aldrig låter hjärnan vila, utan så fort vi har en liten paus så ska vi in och kolla på saker och ting och fortsätta bearbeta information och så. Det är ju också en form av gränslöshet, att inte skilja mellan arbete och fritid och att aldrig koppla av.
Mm. Och jag tänker också på, jag såg någon sprida en artikel av just Anders Hansen också igår, som handlar om det här behovet av att vara, alltså göra något helt kravlöst, idleness säger man på,
ja.
För att det verkar ju nästan som att vi, när vi förstår att vi behöver koppla av, ja, men då sätter vi ju larm på att vi ska använda en mindfulness-app så här, en gång per dag eller någonting. Ja. På något sätt ska allt in i kalendern och allting blir ett krav.
Mm.
Är det så, Åsa?
Ja, jag tror att det är mycket så numera. Att det handlar om prestationer och krav. Och till och med det blir en prestation till slut, att vi ska koppla av på ett visst sätt.
Mm.
Och göra någonting. Man kan ju koppla av genom att göra något väldigt kravlöst. Alltså inte alls gå någon mindfulness. Eller inte sätta sig i någon särskild, vad ska man säga, situation just då. Utan att bara gå ut och promenera eller någonting annat. Sätta sig på ett fik.
Mm. Hänga med någon.
Hänga med någon, jättebra.
Sätt eller vara i fred.
Ja, det finns ju många sätt som inte innebär den typen av krav.
Jag tänker också att många arbetsgivare lockar ju med det som man inte då kallar för här är det gränslöst, utan snarare att man lockar med att här finns alla möjligheter. Och har man då en personlighet som drivs av prestation så blir ju det, alltså arbetsplatsen blir ju ganska gränslös, precis som du säger. Inte bara att man kan ta med sig och fortsätta jobba när man går därifrån, men också att här kan ju du göra precis vad du vill, och då blir ju det också ett krav som man känner att här borde jag ju då göra massa fantastiska saker eftersom precis. De möjligheterna finns. Och jag tänker, ja, men också på barn, att så här, nu finns ju alla möjligheter, att det är inte bara en trevlig känsla, utan det blir också, då måste jag ju prestera säkert. Ja.
Någon förväntar sig det av mig. Jo, så är det.
Men vad är det vanligaste du känner, den liksom vanligaste uppmaningen som du får rikta till människor som du möter i vardagen? Vad är det liksom nummer ett man behöver göra apropå det här med gränssättning?
Apropå just gränssättning?
Ja.
Ja, det där är lite olika beroende på vem man är. En del människor har jättesvårt att sätta gränser för sig själva. Ungefär lite grann som det ni tar upp nu. Att finns friheten så ska man ha allt inom den här friheten. Utnyttja den till max. Och sätter inte gränser för sig själv, för sin ambitionsnivå. Man kanske har väldigt höga krav på sig. Andra människor har väldigt svårt att sätta gränser för andra. Att säga ifrån, att säga stopp, nu kan jag inte ta mer. Säga nej, det här vill jag inte göra, eller det här kan jag inte göra. Mm. Så att det ser lite olika ut beroende på.
Och jag kan tänka mig att en kombination av de där är livsfarlig också på jobbet då, när man faktiskt gör väldigt roliga saker,
ja,
och man vill så gärna säga ja, och så vill, är det tråkigt också att säga nej till kollegorna.
Ja.
Vad känner du liksom, vad hjälper människor i ett sånt läge när det är liksom mycket och kul?
Ja, det där är ofta en rätt svår sits, och det är därför det är så svårt att stoppa högpresterare, därför att de har ofta väldigt roligt. Det är bekräftande och duktig, det är jätteroligt, man får massor med positiva saker som kommer ut av det. Och många förstår inte att man kan faktiskt trilla över kanten trots att det är roligt, utan kommer till oss och säger att ja, men jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli liksom en av de här utmattade, för jag hade ju så kul.
Mm.
Men det är inte något automatiskt skydd faktiskt.
Nej.
Ja, vad skulle jag säga om det här nu då?
Vad är liksom den, vad ska jag säga, vad är det som får människor att tänka aha och faktiskt förändra beteende?
Ja, det är nog tyvärr när det har gått alldeles för långt, när man bara inte orkar längre. Så är det tyvärr. När man inte kan, man har inte kvar liksom förmågorna, man orkar inte, man är helt utslagen. Sen tar det ett tag och på något sätt förändrar det här, därför att det tar lång tid att förstå att det finns vinster på andra sidan. Alltså innan man upptäcker det, när man har varit så här duktig och haft så här kul, så tar det väldigt lång tid. Mm. Eller väldigt lång tid ska jag inte säga, men det tar mycket längre tid. Det är ett litet vakuum som uppstår däremellan när det roliga är borta och inte ersätts av någonting.
Mm, ja.
Och det är klart att det är jättesvårt i början, tills man upptäcker att okej, det finns faktiskt vinster med att inte hålla på så här intensivt hela tiden.
Kan inte du beskriva de vinsterna?
Ja, det kan jag göra. Jag bara upptäcker att det finns ofta människor som satsar väldigt mycket och intensivt. Gör ofta det på en eller två saker. Och det uppfyller hela livet, alltid. Allt man håller på med. Det uppfyller tankarna en större del av dagen till exempel. Och man försummar andra delar av livet som man behöver. Alltså man kan nästan tänka sig livet som en, vad ska man säga, som en cirkel som behöver innehålla olika delar. Det räcker inte med två delar. Därför att faller den ena av någon anledning, att det händer någonting i den ena delen, då har man inte så mycket kvar. Utan man behöver se till att livet innehåller olika saker. Fritid, socialt umgänge, jobb, lite träning, lite av varje. Och vinsten är ju att man upptäcker att man kan ägna sig åt en massa olika saker och att man mår bra av det också. Att man plötsligt orkar med sin fritid och inte ser det som ett måste. Och att det är jobbigt med alla människor som vill träffa en och ställer krav på att man ska boka tider. Utan att det här blir, det kan också bli roligt.
Jag brukar se det som ett, jag brukar tänka som ett schackbräde med pjäser. Och det går liksom inte att bara flytta en gubbe framåt, utan du måste flytta med sömn, du måste flytta med dina relationer utanför jobbet och sådär. Men jag tänker, jag blir så, inte ledsen, men lite, jag tänker så här, att för jag kan verkligen relatera till det här, att det kommer inte upp en varningssignal förrän det faktiskt har skett någonting negativt med din hälsa. Alltså du har jättekul, du presterar överallt, och sen börjar du känna det här att du har svårt att koncentrera, blir irriterad, det kommer, ja, det här med att man blir irriterad på andra människor, och det är inte deras fel, men det börjar där. Och att det är så synd att vi har svårt att agera på det här innan det har skett någonting negativt. Har du några tankar runt det?
Ja, inte mer än att jag håller med dig och att det är väldigt tråkigt att det är så. Och det är väl så livet fungerar. Att det, så länge det fungerar och man mår bra, ja, då fortsätter man förstås att göra mer av det. Men när det börjar dyka upp negativa bieffekter av det här, det är då man kanske eventuellt börjar fundera. Många förnekar ju det här i början och försöker bortse från de här negativa signalerna. Försöker slumpförklara dem och lite så.
Mm.
Men till slut så kan man ju inte det längre, utan då måste man ju lyssna.
Jag måste säga, jag känner igen mig delar av det du beskriver. Och kan tycka att det är otäckt på en massa olika sätt för just det här. Nej, men liksom, tänk att bli irriterad när någon man tycker mycket om ringer.
Mm.
Men så kan det ju vara ibland. Men jag är ju så inne i det här, jag kan inte göra andra saker. Nej, men varför tänker jag då att jag måste svara ens en gång? Alltså, man kanske behöver fundera över vad det är för mönster man är inne i. Men också den här rädslan. Jag tänker att om man är uppslukad av något som är fantastiskt roligt, det kan vara en yrkesroll, eller att man driver ett eget företag.
Mm.
Så kanske det också finns en rädsla för, vem är jag om det här inte längre finns i mitt liv?
Definitivt.
Och jag tänker, ja, men alla som lyssnar här, man kanske kan reflektera kring det. Är jag bara min yrkesroll? Så det är väl inte riktigt bra?
Nej, och det är ju precis så som vi pratade om alldeles nyss. Att det, om man känner så, vem är jag om jag inte är mina prestationer? Då är det nästan ett tecken på att man bör fundera över lite grann, hur har jag det i livet? Hur har jag satt ihop mitt liv? Vad ingår för ingredienser i den här cirkeln egentligen? Och försöka göra någonting åt det. Så att man inte bara blir jobbet eller någon annan stor del. Eller bara blir en förälder som satsar allt på att serva sina barn eller vad det nu kan vara.
Ja, just det.
Jag tänker också där att man är så inne i sin egen snurr att man verkligen tänker att om jag, och jag, här kan jag verkligen så här bjussa på att jag har nog varit här, att jag tänker att nu, om jag säger att inte jag klarar det här, vad kommer alla tycka om mig då? Och ingen annan, alltså om de bryr sig så tycker de bara, men herregud, vi tycker ju om dig ändå, spelar ingen roll om du presterar det där eller ej. Men man är så inne i sin egen liksom bubbla i det här, och jag brukar tipsa det här med att man ska, men vilka krav skulle du ställa på andra? De kommer ju aldrig ens i närheten av det du kräver av dig själv. Om Boel skulle säga så här, vet du vad, jag har liksom tagit lite lugnare den här veckan och bara struntat i vissa grejer. Och för att jag kände att det var lite mycket. Jag behövde liksom bara ta det lugnt och hänga med kidsen. Skulle jag bara, men gud vad bra. Gud vad bra, Boel. Vad härligt det låter. Och bli inspirerad. Men för sig själv, no. Höga krav.
Nej, man kan ju också liksom ha hamnat i en situation där man kanske är chef. Jag menar, ibland pratar man om det här med utmattning och glömmer att chefen också kan bli utmattade. Mm. Att man verkligen känner att gud, jag bär allt på mina axlar här. Vem gör det här om inte jag gör det? Så det är inte bara vem man är, utan också här har vi ett bygge som kommer att rasa. Det kan ju vara ens eget företag. Och då kan det också vara väldigt tufft liksom. Men någonstans, om man inte kan leva ett liv som funkar, ja, men då måste man ändra på någonting. Men jag tänkte vi kan prata också om det andra läget, när det inte är så kul, utan när det bara är mycket. Vad kan det handla om då? Att man ska få kraft och mod att våga säga till sin chef eller sina kollegor?
Ja, du menar vad det kan handla om, vad man bör göra?
Vad man behöver.
Ja, visst, så är det ju. Att då måste man, och det är ju det gränser handlar om i många fall, att man behöver säga till. Att man behöver säga ifrån helt enkelt, att nu kan jag inte ta mer, eller det här räcker, eller nu har jag tagit på mig för mycket, jag behöver lämna tillbaka en del av det här. Att man ibland faktiskt måste backa också.
Är det återigen rädslan för att liksom inte bli omtyckt?
Ja, väldigt ofta. Och väldigt starka föreställningar, överdrivna föreställningar om vad folk kommer att göra då, vad de kommer att säga då, hur de kommer att se på mig då. Så är det. Och visst är det så att i enstaka fall, jag kan verkligen tycka att i enstaka fall, så möts man av någon som blir arg eller besviken. Så är det. Men för det allra mesta så är det här självklart. Att bra att du säger till. Och det är därför det är så viktigt att man själv faktiskt ger uttryck för det här och inte förväntar sig att andra ska förstå hur man har det och vad de som sätter gränserna åt den, utan man behöver göra det själv. Och de som blir arga och besvikna, där ingår det ju att träna på att sätta gränser, att faktiskt lära sig att ta det. Där många tror att ja, om jag möter en reaktion, då har jag gjort något fel, då måste jag ta tillbaka alltihopa, backa, be om ursäkt. Men så behöver det inte alls vara, utan man har sagt ifrån av en anledning som man förmodligen har tänkt ordentligt igenom. Och då ska man inte backa, utan ta det som att ja, människor reagerar på det här därför att de förlorar någonting, förmodligen.
Det är deras reaktion.
Det är deras reaktion. Och man kan inte alltid ta ansvar för alla människors reaktioner, alltid.
Utan, de kanske skulle behöva sätta gränser också.
Kanske det.
Jag tänker om man jobbar i en organisation som är väldigt pressad. Så kan det ju vara som så här dominobrickor kanske, som faller.
Ja.
Men jag tror många känner igen det där också. Att man inte vill göra någon besviken. Och det, jag tar det här också. Liksom. Så jag tar på mig det här också. Och det är en sån enorm tröskel. Jag tänker liksom på mycket självkänsla i det här. Att våga känna sig. Utan det här funkar inte för mig. Och har man sagt ja och tagit på sig alldeles för länge, så är det ett väldigt svårt mönster att bryta. Och hur, det här behöver kanske människor, alltså proffs hjälp med, kan jag tänka. Är det svårt att bryta själv, eller hur gör man?
Ja, om det är svårt att bryta, nej, alltså egentligen tror jag inte att det är det, utan det handlar om att börja träna på det lite grann i små steg. Man behöver inte plötsligt säga nej till allting eller ta bort allt som man tycker är jobbigt och så, utan man börjar med någon liten sak och träna på att faktiskt säga ifrån eller backa och säga, du, nu var jag alldeles för snabb här, jag inser att det här kommer jag inte att hinna eller orka eller vad det nu är. Ja, vissa kan behöva proffshjälp, och det tror jag är just när det ingår i ett större sammanhang, som det ofta gör när man kommer till oss inom företagshälsovården, att man är sönderstressad, och det ingår en massa saker i det här att vara så stressad, att man kanske har svårt att sätta gränser, man har svårt med kravnivån på sig själv, man har problem med lite av varje. Då kan det vara bra att få hjälp. Men upplägget är ju detsamma, träningen är densamma. Man måste göra det för att bli bättre på det, det räcker inte bara att prata om det.
Jag tänker att jag är säker på att det är jättemånga som lyssnar nu som känner igen sig själva, eller förvisso en kollega eller vän. Men om det rör en själv då, är det, jag tänker att gå till företagshälsovården och få hjälp är ju en jättebra grej, att bara prata om det här. Men jag tänker att man kanske också kan ta hjälp av någon som är den delen av världen som man inte skulle säga nej till. Jag tänker att om det är för mycket på jobbet, så kanske man kan prata med någon vän och liksom slipa de argumenten. För ofta är det väl att när man väl säger saker högt, så är det inte så tokigt kanske.
Nej, ibland är det så. Ja, visst kan man göra det med någon vän som är duktig på det här med gränser, som kanske kan vara lite vägledare i det hela. Ja, jag tänker på det du sa alldeles nyss här med att jag skulle säga till att du är jätteduktig, eller du, klart att du ska vara ledig och bara ta hand om barnen, men själv skulle jag aldrig tillåta mig det. Och det där beror ju på hur man funkar. Om man kan lyssna på någon annans normer, är det här rimligt eller är det bara rimligt för den här andra personen och inte för mig?
Men tänk också det här rädslan av vem är jag, att man säger nej till någonting väldigt stort i livet. Som man tror då, medan det kanske egentligen bara handlar om att skala ner. Vi pratar ju mycket i podden om hållbarhet och långsiktighet. Och jag gillar ju ditt råd, Ann-Sofie, att när det är mycket, vad är viktigt för mig på lång sikt? Att inte bara göra det här som verkar bråttom just nu. Jag tänker att det är väl ett jättebra argument till en arbetsgivare också. Jag vill hålla på lång sikt. Och då är man ju inte plötsligt bara den här dåliga som inte klarar, utan då är man ju en klok medarbetare.
Mån om sin prestation över tid.
Ja, precis. Och faktum är att så resonerar många arbetsgivare. Att vi vill att våra medarbetare ska hålla på lång sikt. Och då måste de ju säga ifrån att det här är lagom mycket för mig just nu. Jag tar den här biten och jag tar en liten bit i taget. Och det ska vara rimligt med tid och så vidare. Så att det är inte bara man själv, tror jag, som måste resonera så, utan så måste arbetsgivaren resonera, och jag tycker att många chefer gör det faktiskt.
Hur skapar man de strukturerna? För det tror jag vi kan vara överens om, att det här måste också stöttas på arbetsplatsen, för att det kan inte vara en enmanskrig. Liksom, hur ska man tänka på en arbetsplats? Och nu blir det ju väldigt generellt för alla möjliga typer av arbetsplatser.
Ja, man behöver tänka på tydlighet, tror jag. Tydlighet är jätteviktigt i organisationer. Ju större organisation, ännu viktigare. Att det är tydligt vilka rollerna är, vad förväntningarna är, vad kraven är, hur målen ser ut, vad är det jag ska uppnå, hur är min roll avgränsad. Att det finns en tydlig arbetsbeskrivning till exempel. Alla former av tydlighet är jätteviktigt. Och det är ju just, det handlar ju om gränser.
Och då tänker jag att i många yrken så går det bra att skriva en arbetsbeskrivning, men många yrken är i sin natur, skulle man kunna säga, gränslös. Att vi ska skapa nya saker och vara kreativa och möta kunder. Men det står inte exakt, det står inte 8-5 med paus, liksom 12-1. Men då tänker jag att där får man inte backa från. Då måste man ju skapa den tydlighet som finns. Man kan inte abdikera från det och säga, det går inte här för att vi har den här typen av, ännu viktigare. Ja. Att kanske vara lite fyrkantig, eller hur? Ja.
Ja, absolut, så är det. Och är man bra på det här själv och bestämmer sig för att här ungefär lägger jag gränserna för mina insatser. Det här tycker jag räcker, det här är lagom, så här mycket tar jag, så här mycket gör jag. Då är det inga problem. Har man svårt för det i en sån organisation, då måste man fråga. Visa upp det man har gjort. Är det här, räcker det? Ska jag dra ner på något? Ja, eller ska jag till och med skriva upp någonting? Men då är det viktigt att ta hjälp och fråga och låta någon annan få sätta de här normerna och gränserna för vad man ska göra. Så att man inte håller på att experimentera själv. För att människor i sådana sammanhang har ju en tendens verkligen expandera och göra sin roll större och större och större. Om man inte är duktig på just det här med gränser.
Till projekt, åh vad roligt. Ja. Och kanske göra det här med regelbundenhet. Att man får återkomma, det är inte något man gör när man får jobbet. Och så, ja men vi kom överens om det där för 3 år sedan. Utan man får stämma av det hela tiden, är det här i min roll? Och något som jag vill skicka med, det är just det här att ett nej till någonting. Det skapar ju utrymme för ett ja till någonting annat. Så brukar jag tänka när något känns tråkigt att säga nej till. Mm. Det här skapar ju faktiskt möjlighet att säga ja till någonting annat. Mm. Antingen ganska snabbt eller om ett tag. Ja, men så precis, tydlighet och de här bitarna du beskriver nu, det är ju också faktorer som man ser för en välfungerande organisation. Där är det ju rolltydlighet, tydliga mål och tydliga förväntningar. Och det förebygger ju både konflikter och att man tutar och kör i fel spår.
Jag tänker på något som vi har pratat om här ibland, att när man misstänker att någon har det lite för jobbigt, så kan det... Ofta dröjer människor i den här personens omgivning alldeles för länge med att säga något. Har du några bra tips på hur man kan säga och vad?
Ja, jag tycker att man kan... Om man utgår från omtanke så brukar det landa bra. Det är klart att få någonting som en anklagelse mot sig. Att du, gud vad du springer i korridoren och gud vad stressad du verkar. Det där kan ju inte vara bra. Men om man uttrycker det som en omtanke, att vet du vad, jag är faktiskt orolig för dig. Jag känner inte igen dig riktigt längre. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det verkar som om du stressar eller du, det är någonting. Hur har du det egentligen? Mm. Det kan man alltid säga. Givetvis med respekt för att olika människor vill hålla på sin integritet, om det nu är en kollega. Och kanske inte berätta allt. Men bara att man säger någonting väcker ju ofta tankar hos en själv. Det går in. Att oj då, är det så att människor utifrån börjar reagera på hur jag beter mig eller vad jag gör. Det är klart att det får de flesta att börja reflektera.
Kanske om man ställer följdfrågan också. Hur skulle jag eller vi kunna hjälpa dig? Så att det inte blir en
anklagelse. Ja, visst. Ja, om man har möjlighet så ja, självklart.
Men just då, så här känns det. Man berättar, om jag gör allt det här och det här. Så här, känns det hållbart? Får du med, liksom, tar du hand om det? Hinner du liksom umgås med familjen och vännerna? Så att, och jag kan, när du skriver det så känner jag så här, gud, jag skulle tycka det var lite pinsamt om någon frågar. Gud, framstår jag liksom så? För att kanske är en sån som hamnar där ibland. Men hur hinner du allting? Och så får man liksom visa upp att jo, men det kanske ser ut att vara mer än det är. Men i många fall så är det ju kanske till och med mer än det ser ut att vara för många. För att det är krav på alla håll. Men... Precis, med omtanke så går man ju sällan fel.
Nej.
Så det kan inte bli...
Ja, och när jag sätter mig i den situationen, för jag menar vi alla varit i sådana lägen, så tänker jag nog att första gången jag får frågan så skulle jag nog känna så här, oj då. Och hålla upp en så här glad fasad och säga nej då. Men sen skulle jag nog tänka lite och då kanske jag visste att jag hade någon jag kunde anförtro mig åt. Så det kan ju behövas kanske att man ställer frågan fler gånger.
Det är kanske viktigt att tänka på det. Att i stresssammanhang så finns det ofta just mycket av förnekande. Man ser inte själv. Man förstår inte själv hur man springer i det här hjulet. Utan det har blivit ett normaltillstånd. Och de allra flesta skulle säga nej, det är ingen fara. Det är ingen fara, jag har kontroll. Tills det har gått ännu längre. Man verkligen börjar må dåligt på allvar.
Ja, vi får tänka på det. Så vitt vi vet har vi bara ett liv. Vi får faktiskt försöka ta hand om det.
Ja, precis.
Faktiskt. Både våra egna och andras.
Ja. Är det någonting mer du tänker för du träffar ju väldigt många arbetsplatser, du träffar människor på arbetsplatser, men du ser ju arbetsplatsperspektivet väldigt tydligt. Har du någonting som du skulle vilja skicka med att man ska tänka på? Nu har vi pratat om tydlighet och så, men det känns så värdefullt att ha dig här som träffar så många. Är det någonting utifrån den här frågan om just gränssättning som du har tänkt på och som du vill skicka med?
Ett bra litet verktyg som man kan använda sig av i början är faktiskt att börja införa betänketid innan man säger ja till saker. Eller innan man överhuvudtaget fattar beslut om man ska göra någonting, ta på sig någonting. Man får en fråga om någonting, vill du göra det här eller kan du göra det här eller vill du hänga med på det? Att man inte svarar ja direkt, för det är ofta en sån här, vad ska man säga, ett beteende, ett automatiskt beteende hos människor som har svårt att sätta gränser. De säger ja till allt direkt, utan att tänka.
Och vad jag hade behövt höra det i alla fall i yngre åldrar.
Det är lite fantastiskt. Ja. Tänk om jag skulle, om jag var Boels chef och så skulle jag säga, du har en förfrågan till dig. Och du får inte svara nu, Boel. Jag vill att du går hem, pratar med din familj eller sover på saken, tar en promenad och så vill jag svara av dig imorgon. Jag vill att du tar betänketid och ser hur det här landar i din kalender. För hur ofta kan vi egentligen, om det är något stort, och så man bara, ja, gud vad roligt det låter.
Det är ju kul att säga ja, det är det.
Ja. Men det är verkligen, det finns ju så här två, ibland ser man så här, men säg ja till allting. Och sen så kommer det här, nej, vi måste bli bättre på att säga nej. Och någonstans däremellan har vi kanske den här balansen vi vill ha. Men betänketid.
Jättebra. Mm.
Och det behöver inte vara en halv dag, det kan räcka med 3 minuter. Mm. Om det är bara inte något jättestort beslut. Att jag ska bara kolla, se om jag har möjlighet. Ge mig 3 minuter eller jag ringer dig om en halvtimme eller någonting sånt.
Att lägga sig till med den vanan, det var ju väldigt...
Jag kan lägga till ett litet miniverktyg till det. Att det här med betänketid kan vara svårt i början. För man är så van vid att lämna automatiska svar på reflex. och då kan man träna på att backa direkt. När man upptäcker, nej men nu sa jag ja fast jag borde ha sagt nej. Mm. Om man går tillbaka då och säger, nej du nu var jag lite för snabb. Jag inser att det här kommer inte jag att hinna eller kunna ta på mig. Så att träna backa om man märker att jag säger ja fast jag inte ska är också ett sånt bra verktyg.
Och jag vill lägga till där också det här att det visar att man tar ansvar för sin tid och kvaliteten på det man levererar. Att jag säger att vet du vad, om jag träffar dig eller vill jobba med dig så vill jag verkligen kunna vara fullt närvarande och leverera. Och just nu är det så mycket annat så att jag säger nej just nu men... Vi kanske kan göra det här sen när jag känner att jag kan vara fullt där. För det visar mig respekt för den andra personens förfrågan också. Mm. Att man inte bara, ja jag klämmer in det där mellan 3 och 5. Ja, jättebra tips.
Och lite som du sa att när jag säger ja till något så säger jag också nej till något. Och när jag säger nej till något så, alltså det är ju det här med att tiden inte är oändlig.
Ja.
Superbra. Mm. Älskar de där konkreta verktygen.
Ja men de här kan de man verkligen. Med. Ja.
Betänketid och träna på backa. Härligt.
Man har ju när man köper saker har man ju ångerrätt. Så att det borde ju verkligen gälla saker som är... Ja.
Då får det inte ta 30 dagar att backa.
Nej.
Kan jag säga.
Nej.
Inte konsumentköplagen. Nej. Men att gå tillbaka så fort man kan och säga att nu var jag lite för snabb.
Mm. Ja. Men precis, verkligen lyfta de här vinsterna som vi pratade om också med att faktiskt uppleva hållbarhet. Att uppleva att man inte springer igenom... det man gör och uppleva att man kan vara i det man gör och gilla medan det pågår, inte bara gilla att bocka av det och sen har klarat av det, och det är också en del i att klarar man av att sätta gränser så kan man njuta mer av det man gör, för man vet att jag har marginal till det här, så att det är inte någonting negativt, och det tycker jag din bok illustrerar väldigt bra också. Jag fick mycket verktyg från den, och den handlar ju också om mycket privat, alltså både jobbet och privat, men det går ju hand i hand, vi är ju samma person däremellan. Så.
Det var på din bok, jag har inte läst den, du har läst den Ann-Sofie, så är ju en stor röd knapp på omslaget. Det tycker jag var bra.
Ja.
Visualisering.
Ja.
Stopp. Ja.
Så arbetsplatsen, där behöver det finnas tydlighet, tydliga krav, tydliga roller. Som chef så kan jag både stötta och styra lite i det här, i vad jag ställer för frågor, och som kollega och vän så kan vi också stötta varandra, och som person så kan jag, om jag känner att det är svårt att sätta gränser, så kan jag i alla fall ta min betänketid och reflektera. Och,
och träna på det in i mitt eget huvud innan jag gör det också.
Ja.
Tänker jag.
Man bara, vill ha kaffe med mjölk? Nej! Testa ett litet nej.
Ja, absolut.
Tack så jättemycket Åsa för att du kom hit.
Tack. Tusen tack. Ja.
Vi samarbetar ju också med Twitch och förra gången så pratade vi om hur de tar sig an hälsosatsningar. Och hälso, ja, det som de gör.
Mm, allt ifrån det strategiska till konkreta aktiviteter.
Ja, och då tänkte vi att det var, kanske kan vara kul att lyfta ett case och verkligen beskriva hur de har gjort det här i praktiken. Och då handlar det om en grupp chefer som skulle öka sin hållbara prestation. Och då har man jobbat precis så där systematiskt som vi beskrev och som Fredrik beskrev när han var här också. Att man började med ett förankringsseminarium för att förankra att vi ska göra den här satsningen.
Mm, och då vet man redan varför man vill göra det.
Ja, precis. Och satte ett mål för den här gruppen. Jag gissar att de var med själva och gjorde det. Och sen gjorde man en undersökning för att få ett nuläge. Och i det här fallet så var det en livsstilsenkät med fysiologiska tester. Och så skapar man också individuella målsättningar. Och det är ju viktigt för att man kan ha ett övergripande mål för gruppen. Som kanske är att den ska förbättra någonting. Men så behöver jag som individ.
Hälsa är ju väldigt individuellt.
Ja. Och sen fick de då återkoppling på den här livsstilsenkäten. Och så utan att man kunde identifiera liksom, Boels resultat. Mm. Så. Och sen så la man till de aktiviteter som skulle stötta förbättringar av de här parametrarna. Då. Och då var det föreläsningar och prova på motionspass och så vidare. Och så var det regelbunden återkoppling också. Och det är ju så viktigt att man...
Så även om aktiviteterna här var lite så här ströaktiviteter, testa, känna efter, så fanns det systematik i det stora arbetet.
Ja,
förstås.
Och sen gjorde man de här testerna igen efter 6 månader för att se vad som hade hänt. Och det man såg det var att gruppens riskgrupp, de hade under de här 6 månaderna faktiskt minskat i antal då med 50%. Och det man hade förbättrat det var bland annat ökad nivå av fysisk aktivitet. Och då pratade vi alltså inte träning, det kanske var träning, men fokus var på fysisk aktivitet. Minskad upplevd stress och man hade förbättrade kostvanor och minskade symptom bland annat i rygg och nacke. Det här är ju superviktigt.
Det låter jättebra. Och jag tänker vi måste nämna, vi har ju haft Josefin Gren här från hemtjänsten i Halmstad som lyckades leda sin grupp till en hälsoförbättring på, vad var det, 300% och ännu mer. Alltså att man sänkte sjuktalen så mycket på ett år. Och det var ju inte genom att hon blev expert på hälsa. Det var ju att hon gjorde samma sak. Satte individuella mål, pratade om hälsa och gjorde de förändringar hon behövde. Medan medarbetarna gjorde exakt samma sak. Och så drev man igenom det tillsammans.
Ja, för i båda de här fallen så har det varit en systematik. Det här med ett avstamp och målsättning och genomförande och uppföljning. Så att man inte bara säger, nu ska vi göra det här och sen släpper man det. Och så finns det ingen mätning. Och man kan mäta på många olika sätt. Men just den här systematiska ansatsen är så viktig.
Mm. Och vi kan förstås läsa mer om det här.
Ja, på twitchhealth.se.
Det finns många bra blogginlägg bland annat.
Ja, och flera case som man kan läsa om där.
Just det. Mm. Toppen. Ja, ni vet ju att vi finns här i podcastappen som du använder. Eller på vår hemsida healthforwealth.se. Mm. Eller på Facebook, LinkedIn.
Mm. Och vi tackar våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health. Och förstås Agda Media för den här produktionen. Var snälla mot varandra. Ha det fint. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.